Hej allihop och välkomna tillbaks till Champagne med Henrik. Förra veckan var det ju ferievecka och innan dess träffade jag Jan Emanuel som hälsar till er så mycket. Den här veckan har jag en superintressant gäst. Vi ska prata om framtiden, vi ska prata om teknologi och vi ska dricka champagne. Det här är veckans avsnitt av Champagne med Henrik. Hej allihop, jag sitter här idag tillsammans med min relativt nya kompis Ashkan Fardost. Välkommen hit Ashkan!
Tack Henrik, ära att vara här.
Jättekul att lyckas få ner dig hit till vår varma lilla julstudio. Du, jag tänkte så här för att presentera dig lite grann för tittarna. Du är en man med många strängar på din lyra. Om jag säger så här, du får rätta mig om jag har fel. I ungdomen typ popstjärna, pirat, IT-intellektuell, futurolog, forskare och kommande författare.
Ja, eller jag ska inte säga popstjärna. Jag var transstjärna och så det betyder, och det var på en tid när trans var väldigt väldigt litet. Så extremt nischat.
Oh, det är inte transgender vi pratar om.
Nej, utan transmusik. En subgenre av elektronisk musik. Och sen är jag före detta forskare. Så jag disputerade i organisk kemi från Uppsala universitet 2015. Sen har jag lämnat akademin sen dess. Så jag har ingen akademisk koppling idag.
Ja, just det. Just det. Och organisk kemi, det är ett exempel på det. Nu gör jag en brygga här liksom, till vår champagneflaska.
Sure.
Som du har... sabrerat. Det var första gången som du sabrerade champagne idag, eller?
Stämmer.
Vad tyckte du om det?
Det var första gången jag höll i ett svärd. Så det blev jävligt allvar. Och det kommer nog synas när vi tittar på klippet.
Ja, ska vi ta och rulla det klippet då? Så vi får se när Ashkan sabrerar.
Hej allihop! Nu står jag här med min nya kompis Ashkan Fardost i vårt eget matsalsrum. Tjena Ashkan!
Tjena Erik!
Idag ska vi göra någonting här, en liten gimmick som vi har i det här programmet. Du vet vad det är som gäller. Vad ska vi göra?
Ska sabrera.
Har du gjort det förut?
Aldrig. Jag visste inte ens vad det var förrän jag såg ett program.
Okej. Här har du en flaska Paul Roger. Så börja med att dra av hela foliehatten på den. Mm. Och det är ju så här, traditionellt sett så här, så man kan göra det med och utan. Foliehatten på, men det är lite lättare så att ta foliet.
Right.
Sen så medan du gör det, jag kan passa på att demo den här. Här har vi alltså svärdet, sabeln med champagne med Henrik.
Ska jag ta bort det här också?
Grimman som den här kallas, skruvar av försiktigt och så försöker bara undvika att råka liksom utlösa den här av sig själv. Right. Som Alonflam. Uttryckte det vid tillfället. Men är det inte lite en self-defeating grej om den utlöser sig själv så lätt måste man ha hela svärdet. Mm-hmm. Nice. Det du gör nu är att du känner efter så hittar du sömmen där. Om du känner där så känner du sömmen i glaset. Mm-hmm. Du gör nu, du stoppar in tummen i baken på flaskan så att du liksom håller den
så.
Ja, precis så där. Sen så svärdet lägger du liksom typ här någonstans på. Sen så bara drar du så, tjup, inte hård, aggressiv, utan bara en graciös.
Hårt, hur hårt ska man göra?
Tjup. Och sen så slår svärdet, löper längs, slår i läppen där. Och på grund av gasen in i flaskan, läppen där, så kommer hela den här toppen bara flyga iväg. Mm. Det är asglas. Känner du dig taggad?
Mm.
Okej, okay. Ladies and gentlemen, Ashkan Fardost, första servering. Alltså, det är så clean. Du spillde inte ens någonting.
Nej.
Är du alltid så ekonomisk?
Det var jävligt så adrenalinkickigt.
Ja, det känns bra.
Jag hade hållit ett svärd, jag hade sabrerat och sen flög skiten av mig. Liksom.
Är det bra? Ska det se ut så? Ska det vara någon annan vinkel?
Nej, alltså det här är ett skolboksexempel alltså. Mycket grymt jobbat. Vet du vad, Arskan? Nu tar vi den här flöden, sticker upp det uppe och dricker den tillsammans.
Let's do it.
Nice. Så gör vi.
Ja, så att det där gick ju jättebra tycker jag. Sjukt imponerad av framförallt hur ekonomisk du var i hanteringen där. Alltså det var ju knappt en droppe som förspilldes.
Nej, men det var en utomordentlig introduktion. Och sen tror jag just att du står där liksom, det är inte digitalt, du står där med ett svärd, det är en riktig flaska. Du har i princip en chans på dig, basically, för att få det att se bra ut. Och det påminner om grej, jag tror Tarantino sa. Alltså anledningen till att han gillar att skjuta film med analog film. Det är för att det finns en begränsning hur mycket film de kan släppa med sig till setet. Så de kan inte ta hur många tagningar som helst.
Ah, okay.
Så alla måste vara på skarpen liksom hela tiden. Och det enligt honom skapar en sorts känsla som du inte får med digital film. Som inte har ett skit att göra med kvaliteten. Men
han svarade ju en journalist också, tyckte det var roligt för flera år sedan. För att han gillar inte att använda dator och animationer i sina filmer. Alltså, CGI? Fuck CGI. If I wanted CGI, I'd stick my dick in my Nintendo. Man.
Ja, det låter som Tarantino. Ja, ja.
Arskan, välkommen hit.
Tack Henrik, skitkul att vara här. Skål.
Ah, trevligt. Mm. Du, jag tänkte att vi skulle börja lite grann om din bakgrund. Och sen så gå fram till, du och jag knyts ihop på en punkt i det att jag är ju IT-entreprenör. Och du har en livslång fascination och bakgrund liksom till att jag blir det jag kallar egentligen för futurolog. Men om vi går tillbaka till lilla Arskan. Det finns ju en kul story här om dig och liksom musikindustrin och liksom egentligen hur den analoga distributionsteknologin slog sönder typ precis när du ville breaka, eller hur?
Right. Det här var vid millennieskiftet och vid det här laget så bor vi i ett ställe utanför Stockholm som heter Kista. Och det var ju liksom, det skulle bli Europas Silicon Valley på den tiden. Så det var sjukt mycket satsningar på IT.
Skulle Kista bli Europas Silicon Valley?
Ja, det var snack om det. Eller Sveriges Silicon Valley. Men jag tror det var Europas till och med.
Okay.
Så det var mycket satsningar på just IT där och då. Och det fanns, och liksom, jag växte upp med att, vi flyttade dit när jag var 9. Och då fanns det datorer på biblioteket. Så du kunde ju vara där och hålla på med datorer. Och det var ingen som brydde sig om datorer på den tiden.
Okej, okay. Och där nu är vi, och vilket år? 99?
Får se, jag är född 85. Mm. Så 94 flyttade vi till Kista.
Ja.
Så jag sitter i den här salen varje dag efter skolan och pillar på de här datorerna. Jag blir helt obsessed med dem. Sen spolar vi fram, jag har en egen dator. Jag får det i julklapp, så jag blir så här datanörd. Och sitter och hittar massa människor på nätet som jag delar intressen med. Och
var det en PC du fick då? Eller?
Min första dator var en IBM Aptiva 25 MHz. Jag kommer ihåg den.
Okej, okay. Men det här är ett tag sedan.
Ja. CD-ROM, jag var den första i kvarteret med CD-ROM. Så här, folk kom hem till mig för att kolla på den okay. CD-ROM-datorn.
Det var sin tids motsvarighet typ när min pappa fick färg-tv.
Ja, men typ. Ja, det var det. Ljud och CD-ROM liksom. Ja. Multimedia.
Just det.
Men liksom, jag växte ju upp med miljö. Och vi hade en datakompis i familjen som fixade modem åt oss. Innan de flesta ens visste vad internet var.
US Robotics.
Vad sa du?
Ett US Robotics.
Jag kommer inte ihåg vad märket
var. K8.
Jag kommer inte ihåg vad märket var. Men jag tror vår första internetleverantör hette så här BIP. Eller GlocalNet, någon av dem var det.
Ja, okay.
Jag kommer inte ihåg. Så liksom, jag är van vid en miljö där jag är konstant, eller jag är uppvuxen i en miljö där jag är konstant uppkopplad till andra människor. Och vilken information jag behöver eller vilka sorts människor jag behöver komma i kontakt med kommer jag förr eller senare hitta där. Och jag fick ett intresse för transmusik väldigt tidigt, och det var ju en så här genre som knappt existerade i Sverige. Det enda man visste om trans var så här, det är sån här teknomusik, så det är bara knarkare som lyssnar på det. Så det var inget du ville prata offentligt om att du vill lyssna på trans. Men jag hittade min familj på internet, transaddict.com. Det var en sajt med 100 000 medlemmar från hela världen som satt och babblade om trans hela tiden. Och där fanns ett litet rum på det här fula internetforumet. Estetiskt fula då, som de såg ut på den tiden. Där det var människor som satt och gjorde musik på dator. Och jag insåg att här sitter ett gäng och de sitter och lär varandra hur man gör musik på dator. Så du behöver inte ens äga en studio längre. Och jag kunde inte köpa musikstudio på den tiden. Vi var ju liksom så här, pappa idrottslärare, mamma jobbar i textilaffär. Köpa en musikstudio för en halv mille. Det fanns inte på kartan. Så jag blev så här, wow, jag har alltså makten att producera exakt samma musik som spelas på radio. Mm. Eller det låter lika bra som musiken som spelas på radio. Men allt jag behöver är min PC. Som kanske var 1 gigahertz vid det här laget då, eller 500 megahertz, kommer jag inte ihåg vad det var. Så jag sitter och gör musik, lär mig göra musik med de här människorna på nätet. Och mitt problem, nästa problem blir att jag har skitsvårt att få ut den här musiken. För jag skickar musiken till skivbolag, de flesta lyssnar inte.
Och då använder du din CD-brännare. Hade du, var det CD-brännare?
Ja, det var en, min första dator var en julklapp. Ja. Och sen knyts det ihop när jag önskar mig en CD-brännare i julklapp många år senare. Ja. För att jag fick tipset att bränn dina låtar på CD-rom. Och så skickar du det till skivbolag, vilket jag gjorde, fick dissen. Men det här är samtidigt som Napster fullständigt exploderar. Ja. Och när jag sitter på Napster, det är då det slår mig att, så här, vänta nu, jag är ju tekniskt sett global musikdistributör. Jag sitter och distribuerar musik till hela mänskligheten. Och inte nog med det, jag har ju ett realtidsfönster som ger mig realtidsinformation på vilken musik som trendar just nu. Det är bara att kolla vad folk laddar ner från mig. Och det är bättre information i många avseenden än vad radiostationerna och skivbolagen hade på den tiden. Mm. Jag har realtidsinfo. Så jag tänkte så här, okej, ingen vet vem jag är, men jag vet vad folk kommer ladda ner från mig. Så vad händer om jag bara lägger in min egen musik i andra skitkända artisters mappar?
Okej, så att du tankar ner ett Madonna-album och bara gjorde en inject.
Nej, för då når jag inte rätt publik. Utan jag vill ju nå ut till folk som gillar trance. Så då tar jag liksom DJ Tiesto, Armin van Buuren, de här stora trance-artisterna. Och så lägger jag in min musik där och så gör jag om så här, spårnumren och sånt. Så det ska se ut som att den är med så ingen blir misstänksam och tänker att det här är bara en dålig kopia. Så då kommer någon att ladda ner DJ Tiesto senaste skiva och så får en 2 Ashkan-låtar på köpet. Ja. Och det som var sjukt var att när jag sökte på mig själv senare så hade ju det här spridit sig. Vilket betyder att folk tog inte bort de här filerna. För de riktiga fansen fattade jag att det här var fel. För de riktiga fansen gick ju och köpte i butik.
Ja, ja, precis.
Kom hem, jämförde, såg att det är något fel på den här skivan. Och vem fan är den här Ashkan? Men de sparade filerna. Så när jag sökte på mig själv på Napster hittade jag oftast mina egna låtar i en mapp som heter så här Unsorted eller Miscellaneous Trance eller något så här.
Men var du först ut med den tekniken? Eller fick du idén från någon annan?
Nej, det fanns en annan teknik där du hade din egen låt med egen artistnamn, egen titel och sen la du till i filnamnet parentes känd artist remix. Mm. Så att någon söker på DJ Tiesto och så kommer den upp i sökningen. Så det fanns massa sådana här olika tricks. Så det var inte bara common av det, jag menar att musiken var ju också bra.
Det är ju en tidig sätt att egentligen generera viralitet.
Absolut, det är growth hacking. Ja. Det är en väldigt primitiv form av growth hacking. Och det funkade för att till slut började folk snacka om min musik på transaddict.com. Mm. Och folk undrade vem den här personen är. Och då ändrade jag mitt alias till det här artistnamnet som jag hade för att folk skulle veta att jag är där. Och då fick jag en fanskara. Den var inte stor, det var så här, några hundra pers. Mm. Och det räckte för att kunna bryta ut ur allt brus. Mm. Så då var det någon som kände någon som kände någon. Och det här ledde då till att flera av de största skivbolagen på den tiden inom elektronisk musik hörde av sig till mig. Och så satt jag där 17 år vid det här laget och hade en buffé av skivbolag att välja mellan. Och de vuxnas reaktion hemma och familj och så här, de trodde att jag var psykiskt sjuk. Vilket jag själv trodde ibland också, för det var ju helt absurt. Att jag sitter i mitt pojkrum i Kista med en så här dator. Och så sitter jag och har så här skivkontraktserbjudanden. Det var helt absurt.
Ja, alltså det vi måste säga för de yngre tittarna, så kan man inte förstå hur främmande den situationen var. Mm. Att man kunde sitta plötsligt i sitt hem och vara i kontakt med hela världen och göra business med folk. Det hade ju inte förekommit. För att, jag menar, det är så pass länge sedan nu. Nu är det enda sättet.
Ja, absolut. Absolut. Nu är det enda sättet, precis som du säger. Men då var det helt alien. Mm. Helt alien.
Ja, så du var en early adopter där?
Absolut, det var jag. Så jag är uppvuxen i en sån miljö där jag bara gillat att anamma ny teknik, ny strategi. Och när det här hände, då kände jag mig som Neo i Matrix. För jag fattade, så det kändes som att jag kunde stoppa kulor. För jag bara, vänta nu, det verkar som att det finns ett digitalt universum här borta som är nytt. Som existerar parallellt med det här fysiska universumet. Men det verkar som att det som händer i det digitala verkar diktera utfallen i det fysiska. Så då borde jag lägga alla mina kort på att fatta reglerna i det digitala. Då vet jag vilka regler jag ska böja eller gå runt för att få det jag behöver.
Jag antar att du har träffat Alexander Bard.
Absolut.
Någon gång. Ja. Men han drog en story för mig vid ett tillfälle när vi sågs som var så här. Vi som är liksom 40 plus, för oss så kom digitaliseringen i en fas när man tänkte så här, oh, det här kan bli en intressant karriär. Men för de som är 10 år yngre så är det så att this is where it's at. Det är det här det händer. För de som är lastgamla, alltså min föräldrageneration, de tycker så här, oh, digitalisering är lite jobbigt, man måste lära sig ett nytt sätt att betala sina räkningar på. Liksom. Men Facebook, jag kan se mina barnbarn. Men för unga människor så är det så att den digitala sfären är mer betydelsefull än IRL. Alltså den fysiska tillvaron, den är en lekplats. Det är där man har kul, liksom med festa och dricker öl. Allting annat, karriären, nätverken, businessen, kunskapen, allt det ligger i den digitala sfären.
Oh ja. Och vi hade ju inget att förlora på att lägga alla våra kort där. Mm. Vi hade ju inte investerat något i den fysiska världen än.
Nej.
Vi var ju barn.
Ja.
Så för oss var det en no-brainer, eller för vissa av oss i alla fall.
Men absolut, jag menar, i någon mån får man säga att du tillhör, det är 10 år mellan oss liksom. Mm. Men jag var ju early adopter, jag har ju varit tung i teknologi länge själv. Mm. Så fast jag är lite äldre så är vi i den paradigmen att jag har hela tiden tyckt att den digitala sfären är mer relevant. Men säger man det till en viss kategori vuxna människor så börjar de prata skärmtid och de uppfattar det som extremt ohälsosam utveckling. Jag menar, vad säger du till den hållningen liksom? Skärmtidsbevakning, att det är fysisk hopp och lek.
Alltså det finns ju ganska mycket data nu på det här konceptet skärmtid. Och jag skulle säga att det jag kommer säga nu är baserat på en metastudie, och jag tror det är hundratusentals människors datapunkter som har använts i den här studien. Och det är så här, psykisk ohälsa, att det ska ha med skärmtid att göra, det är lika sannolikt som att hur mycket du äter potatis. Det finns ingen som helst koppling. Däremot vad du gör på skärmen, det är en helt annan femma. Sitter du passivt och bara konsumerar skräp, det är såklart det kommer ha en viss påverkan. Sitter du och bygger saker, producerar saker, nätverkar med människor, lär dig nya saker, det är en helt annan sak. Så jag skulle säga att dumpa begreppet skärmtid helt och hållet.
Ja.
Det är helt meningslöst. Men vad du gör på skärmen har såklart enorm påverkan, skulle jag säga.
Men kan vi lite grann ta det här som en avstamp för en diskussion om framtidsanalys? För att jag menar, vi är båda engagerade i de här frågorna. Jag är intresserad både som affärsman och som liksom så här tekniskt och paradigmatiskt intresserad person. Men skärmtidslobbyen, i någon mån tycker jag de representerar moderna luditer. Alltså de tar, håller du med om det här? De håller samma space som folk som inte gillade videovåld på 80-talet, som inte gillade serietidningar på 50-talet och som inte tyckte om när tvn kom för att man fick fyrkantiga ögon. Alltså, den där gruppen finns hela tiden med. Liksom. Och deras målsättning är alltid samma sak. Ut och kicka boll.
Det är ingen som är där ute och kicka boll längre.
Det är ju astråkigt.
Eller det är färre som gör det. Så här, de har till viss del rätt. Till en liten viss del rätt. Men att säga att det här är någonting skadligt och att vi måste göra motstånd mot det, det är jag strikt emot. För det är liksom den digitala sfären, och vi kan komma till det här, vi kommer nog komma till det här senare. Om man sätter den digitala sfären i ett sociologiskt och ett historiskt kontext, så inser man att det är där framtidens mänskliga utveckling kommer att utspela sig. Så om du inte förstår hur den digitala världen funkar så existerar du basically inte längre. Men jag menar att det finns stunder och platser där du inte behöver vara uppkopplad och inte behöver ha den här skärmen framför dig hela tiden. Men det tycker inte jag rättfärdigar att man ska göra motstånd mot digital utveckling.
Nej,
absolut.
Precis. Det ska vi väl få i nyanseringens namn säga att det finns en legitimitet att inte vara för monoton i vad man gör. Däremot, låt oss blicka framåt då lite grann. iPhone lanserades 2007. Ungefär 10 år tidigare breakade internet på bred front i Sverige. Alltså där någon gång, 96-97. Ja. Alltså när alla hushållen började få internet. Det är en hastig utveckling. Och adoptionstakten är väldigt, väldigt hög nu. Det går fort för folk att ta till sig ny teknologi. Jag menar, en smartphone, till och med min pappa, som han vill helst skriva med gåspenna egentligen, för att han är liksom traditionell på det sättet. har en smartphone nu. För att teknologin är så bra och så närvarande överallt. Vad händer med vårt samhälle de kommande 5 åren? Vad är vi? Vad pratar vi? När vi sitter här om 5 år, vad har hänt?
Okej. Så här, jag blir kallad för futurolog. Jag har aldrig själv kallat mig för det. För att vad jag har gjort sedan väldigt många år bakåt nu, det är att försöka förstå internet och dess koppling till människans historiska utveckling. Mm. Så vad jag egentligen gör, det är att jag försöker kolla så här, hur uppkom civilisation? Egentligen, det är den frågan jag börjar med. Mm. För att sen förstå vad internet har för roll i civilisation och dess utveckling. Mm. Och sen berättar jag bara om, jag berättar för det mesta vad som har hänt. Så ironiskt nog blir man futurolog för det. Men okej, okay, fair enough. Om vi ska prata om vad som händer om 5-10 år.
Ja, men
eller vad som kan hända.
Jag tycker det är kul med det här snäva perspektivet.
Ja, sure.
5 år, det, är liksom, det kan jag göra en affärsplan för. Liksom. Så okay. Att det är near time.
Vi kan inte prata om det förrän vi börjar från början.
Ja.
Så kan vi göra det.
Ja, men du får komprimera det.
Vi komprimerar det. Och här vill jag ta rygg på Emil Durkheim, en av sociologins liksom, fader och grundare. Och det är att egentligen vi måste börja med stammen. För att det är ju den miljö som vi är biologiskt stöpta i. Den nomadiska jägar-samlar-stammen. Så allt vi gör idag uppfyller någon sorts funktion som vi har. Uppfyller ett visst behov som vår hårdvara har med sig. För hårdvaran har inte ändrats de senaste 10 000-tals åren.
Mm.
Så vi måste börja i stammen. För att se vad internet har för roll idag. Och om vi kollar på stammen och använder Durkheims terminologi. Så liksom, om man studerar alla stammar som har funnits på vår planet, oavsett geografi, vart man än tittar, och även om man tittar på moderna samhällen, så ser man att vi människor bygger vår världsbild från 2 olika sidor, kan man säga det som. Ena sidan kallar Durkheim för det världsliga. Det är liksom det vi tar in via våra sinnen. Kallt, varmt, ljust, mörkt. Liksom den miljö vi tar in via våra sinnen.
Sinnesintryck, okej.
Okay. Exakt, det världsliga. Så finns det ett annat plan som Durkheim kallar för det heliga. Det som vi inte kan se, vi kan inte ta på det, vi kan inte ens bevisa det. Men alla i gruppen måste vara jävligt överens om att innehållet i det heliga är det som det är. För annars kollapsar samarbetsviljan i stammen eller gruppen och då kollapsar stammen.
Ja. Jag antar att du har läst Jonathan Haidt. Han skriver ju i sin The Righteous Mind.
Just det.
Skriver han precis. Vikten av att ha ett koherent metafysiskt moraliskt universum är liksom, det krävs för att knyta ihop en stam.
Och vi kan säga att visst, det kanske är irrationellt. Det bygger inte på vetenskaplig fakta. Det vi populerar den här heliga komponenten i vår skalle med. Men evolutionen gallrar inte igenom det som är korrekt matematiskt rationellt. Den gallrar igenom det som överlever. Så av diverse anledningar har vi med oss den här modulen i vår skalle. Som behöver en viss mjukvara som består av heligt innehåll.
Men då, kan vi bara breaka den här diskussionen? Sure. För det är så himla intressant redan det vi pratar om nu. Fast vi är så att säga historisk tid. För att just att ta diskussionen om det heliga. Som ett shit som är väldigt slagkraftigt. För att foga samman på moralisk och existentiell grund en grupp människor. I Haidts terminologi så menar att det här är en smaklök. Det är en moralisk smaklök som du kan lära dig känna igen. Alltså det finns 6 stycken olika som handlar om definition av olika delar av liksom, överlevnadsbeteenden. Liksom att man ska älska sina barn, och man tycker om sin familj och sitt folk och man vill hjälpa andra. Men det finns ju då en i modern tid också en ganska aggressiv form av sekularism som är nästan lite autistisk, som är så här bara, jag är aggressivt sekulär så jag fattar inte hur man kan tro på någonting så dumt som en gubbe som sitter på ett moln. Och ibland så är det så att, men skaffa dig en gudsbild, alltså allvarligt talat. För att man behöver inte ha det där shitet, men om du inte har kapacitet att ens tolka spiritualitetsbetydelse så blir du också blind för vad som liksom sätter ihop stora delar av de mänskliga gemenskaperna.
Det stämmer, men jag skulle argumentera för att även den som är radikal sekulär den har också gjort ett dogmatiskt hopp som bygger på något som den tror på som inte kommer gå att bevisa.
Okay,
för att det är så den här modulen funkar, menar jag. Och liksom, i den här gamla stammiljön Vad den här heliga komponenten var populerad med, det beror på vilken stam du kollar. Det fanns stammar som hade trodde på, eller de var animister liksom, bad till vattenfallen och träden och stenarna, och vissa avancerade stammar trodde kanske till och med på att de döda är någon annanstans, och så avgudade man dem och så vidare. Men den kan vara populerad med någonting som att, eller det måste vara en berättelse som gör att människor samarbetar med varandra. Berättelse att, ja, men långt bort i skogen finns det en jättestor grotta med oändligt mycket mat, och så väntar en urmoder och en urfader på oss där, och de kommer krama skiten ur oss så fort vi kommer dit, och från och med då behöver vi aldrig mer oroa oss för någonting. Men då gäller det att vi går upp på morgonen och sliter som fan och tar hand om varandra för att vi ändå ska hitta den där grottan, right? Ja. Så då har du byggt en berättelse som får den här stammen att samarbeta med varandra, och vi behöver det här samarbetet, annars så kollapsar vi. Och det här börjar bli intressant, för den här heliga världen och den världsliga världen, menar jag, de möts runt lägerelden. Det är där vi sitter och berättar om hjältar, berättelser om hjältar, och så destillerar vi moral och kunskap som hjälper oss överleva och funka i samhället. Och det är runt lägerelden vi gör de här ritualerna där vi hittar vår sociala identitet, vi lär oss samarbeta med varandra, lita på varandra och så vidare. Och mening blir ett centralt begrepp om vi ska förstå internet. För meningen med den här liksom fyra komponentskompasset, om vi kan kalla det så. Du har en helig värld, en världslig värld, och så har du lägerelden och ritualerna. Meningen med det här systemet är ju bara rå överlevnad. Det är därför vi har det. Mm. Det är därför evolutionen har gallrat igenom det. Och det är så vi har tuffat på i tiotusentals år. Men grejen med oss människor är att vi är extremt plastiska. Vi är enormt formbara. Vi är ju den organism som liksom behöver mest tid efter födsel för att mogna och kunna stå på egna ben. Och under den här tiden har vi enormt mycket formbarhet. Och det är därför jag inte är determinist. Jag tror absolut inte biologin bestämmer helt och hållet vad som kommer hända. Så jag förkastar ju liksom socialdarwinismen helt och hållet. Jag tror inte en enda sekund på idén om att samhället ska utforma sig efter några naturliga lagar och så vidare. Det är bara skitsnack. Vi människor är väldigt, väldigt formbara.
För att, så du tar spjärn mot sig konservatismens naturrättslära till exempel?
Ja, det gör jag. Ja. Absolut, det gör jag. För att för liksom, evolutionen har också utrustat oss med kultur. Och kulturen lever ju nästan på ett eget lager ovanför biologin. Och med kultur kan vi till och med trycka tillbaka biologi eller uppfinna saker som går helt emot biologin. Så jag menar att,
ja, diskussionen nurture, nature. Liksom det är ett stort ämne och det finns många, många
grejer. Det är stort och det är komplext. Men jag tror absolut inte på någon radikal sida att det är antingen ena eller andra. Det är ett komplext samspel mellan båda.
Nej, men så rådande konsensus, vad jag har sett liksom, och vad jag har läst bland både moralpsykologer och, liksom, och neurofysiologer, de tror att det är ungefär 50-50. Att en del saker bär du med dig, alltså, som genetiska nedärvda, både predispositioner för vissa typer av beteenden, men även liksom biologisk konfiguration. Och ungefär 50% är formbart. Och sen så kan de där två grejerna samspela på olika sätt. Så att råkar du ha en biologisk predisposition för en viss grej och du hamnar i en social kontext där det är ett jättehögt värde, så kan du bli extremt framgångsrik.
Så det är inte rättvist heller.
Nej.
Alltså, och det är det Haidt snackar om jag inte missminner mig, att du kan till och med förutspå någons politiska åsikter utifrån det, genetisk information, om jag inte missminner mig. Men absolut, det är ett samspel mellan båda. Men så tuffar vi ju på, för att det händer inte så mycket när det gäller hur vi producerar näring. Och jag menar att det heliga planet formas utifrån verklighetens näringslivsprocess. Men för 10 000 år sedan blev vi jordbrukare.
Fan, vi ska komma 5 år in i framtiden och vi är fortfarande 10 000 år i förflutna.
Det kommer gå fortare och fortare. Så vi blir jordbrukare, då kan vi producera överflöd av mat. Och det är då vi kan bygga civilisation. Med överflöd av mat. För då kan vi göra andra saker än att bara leta efter mat. Men jordbruk leder också till att vi behöver specialister. Någon som är duktig på att, eller någon som mjölkar kossorna, någon som tar hand om grödorna, någon projektledare som styr saker från makronivå, äventyrare som vågar leta efter ny mark och bruka och så vidare. Så vad som händer är att över tid så kommer det ju skapas olika samhällsklasser. Där vissa som var födda vid rätt tid, rätt plats, råkade över tid ackumulera till sig en viss makt och rikedom som gör att de kommer tillhöra olika klasser i samhället. Och vad som händer nu är att det här kompasset kommer behöva uppdateras. För att nu är den fysiska verkligheten helt annorlunda. Vi jagar och samlar inte efter mat. Vi brukar jord och har boskap för att producera den här maten. Och vi har massa olika arbetsindelningar. Och vi har enorm ojämlikhet i samhället. Vilket vi egentligen inte är vana vid. Stammen var hyfsat egalitär. Man delade på...
Vänta, stopp, time out. ojämlikheten har ju varit extremt stor historiskt. Mm. Alltså om du tittar på hur folk levde liksom i Europa under 1200-talet. Ja,
det är postjordbruk.
Ja, ja. Ja. Ja, du menar att den ojämlikheten uppstod
med
den agrara revolutionen?
Exakt. Exakt. Mm. Innan dess var vi hyfsat egalitära. För du kunde inte ha folk som är hungriga i stammen.
Nej, men right? på den tiden, om man säger innan människan blev mer eller mindre bofast och började bruka jorden, liksom, då levde vi i en struktur som mer påminner om andra primater. Egentligen.
Absolut,
alltså, det stämmer. Flock, liksom, du hade fortfarande en alfahane som var i deras egen apekonomi, mer rik, som hade alla tjejerna.
Det fanns hierarki, ja. Men orättvisorna, materiell orättvisa i stammen var mycket mindre än vad det är när vi blir jordbrukare.
Fair enough.
Ja. För att liksom, antalet kalorier per area vi producerar går upp. Men kalorier per arbetsenhet spenderad går ner. Så, okay. Men det betyder att vi kan inte ha den här berättelsen om den här grottan som är där borta längre. Det funkar inte för att skapa sammanhållning i en grupp som nu blir jordbrukare och har boskap. Mm. Och du har ojämlikhet. Du behöver en berättelse som dels rättfärdigar den här ojämlikheten. Och du behöver en berättelse som får folk att gå upp och slita och kämpa. Utifrån de rådande omständigheter som finns. Mm. Och det är då vi uppfinner, väldigt kortfattat, monoteism. För nu kan du bygga en berättelse som låter ungefär så här. Allt är bara ett test. Det spelar ingen roll om du föddes som bonde eller riddare eller kung. Det är bara guden som testar dig. Men om du klarar det här testet så finns det en gigantisk belöning på slutet. Mm. Så det gäller att nu går vi upp och så sliter vi och så kämpar vi. Och så ifrågasätter vi inte att det finns några där som är skitrika. Medan du bor i den här lilla bondefamiljen med den här lilla plätten mark och är skitfattig. Så, nu blir det, så vad som händer nu det är att vi uppdaterar mjukvaran i den heliga komponenten. Ja. För att verkligheten ser annorlunda ut.
Och nu är du i abrahamitisk tid.
Ja. Precis. Mm. Eller det börjar innan det egentligen. Men vi speedar på här.
Ja, ja.
Lägerelden nu, den flyttar sig. Det är inte längre en lägereld utan det är, här i väst så är det väl altaret.
Ja.
Det är där vi nu rymmer till berättelser om hjältar och destillerar moral och kunskap som hjälper oss fungera. Och ritualerna flyttar sig kanske till middagsbordet där vi ber en bön och tackar Gud för maten som har placerats. Mm. Och meningen nu det är att hamna i det här himmelriket. Det är den nya slutdestinationen. För det här systemet. Och så tuffar vi på sådär. Och just det, och det här får vi inte glömma. I samma veva så uppfinner vi ju skriftkonst. Det är ju här informationsteknologi kommer in. Utan skriftkonst kan du inte expandera jordbruk till en avancerad nivå. Du behöver skriftkonst som bokföringssystem. Och med skriftkonst så kunde vi skriva ner berättelserna om den här guden och expandera samhällena på det sättet.
Okej, och då är vi ändå lite längre tillbaka för att det är disputerat precis när de första skrivkonsterna egentligen uppstod. Mm. Men vad jag har läst, folk säger att det där är någonstans mellan 15 och 8000 år som beroende.
Det stämmer. Men första användningsområdet var bokföring. Mm. Inte skriva djup poesi eller något sånt här.
Har du hört om det här? De, knutspråket. Alltså de hade så här trossar som de olika knutar representerade mängder spannmål. Det var typ fakturor.
Huh.
Den första kommunikationen som de har hittat, det är så här representation på det kvitton.
Fett. Är inte det de använder i den här nya serien? Vad heter den? Si? Eller någonting. Det är någon ny Apple-serie. Ah, jo, det är en framtid där alla människor är blinda.
Okay.
Så de använder knutar för att kunna så här, räkna. Whatever.
Okej, okay, jag ska kolla den.
Jag har inte sett den, jag vet inte om den är bra.
Men all right. Skriftspråk.
Skriftkonst, monoteism.
Vi har upprättat en vertikal monoteistisk berättelse.
Ja.
Som ersättning. All right, och nu är vi snart framme i modern tid.
Nu är vi snart framme i modern tid och vi tuffar på så där tills en ny informationsteknologi kommer in. Och det är tryckpressens intåg här i Europa för 500 år sedan.
Ja, precis.
Så med tryckpress då kan vi mycket snabbare sprida information. Vi kan avancera utvecklingen av verktyg mycket snabbare. Vi kan avancera utvecklingen av båtar mycket snabbare. Nya handelsrutter upprättas. Och vad som händer i den här nya miljön när du har tryckpress och kan sprida information väldigt snabbt. Det är att en ny grupp människor kommer sakta men säkert växa fram. Som råkar vara födda vid rätt plats, vid rätt tid, har rätt intressen. Som kommer gynna dem enormt mycket i den här nya miljön. Och det är ju handelsmännen. De är risktagare, de vågar hoppa på de här nya båtarna och åka till fjärran länder. De börjar inse att man kan skapa mycket mer avancerade marknader, supply demand. De börjar lägga grunden för den sorts ekonomi vi har idag egentligen. Mm. Och vad som händer är att det kommer ju vara i deras intresse att styra den här nya meningen som måste upprättas. För att samla på dig rikedom, vilket de här handelsmännen kunde börja göra, och skapa mer värde än dåtidens näringslivshärskare, godsherrarna, om vi ska kalla dem för det. Mm. Det är att om du samlar på dig rikedom, det är en dödssynd i det meningssystem de befinner sig i här i Europa. Så det kommer vara i deras intresse att försöka kurera fram en ny sorts mening som rättfärdigar att de ska få sitta högst upp i den här näringslivskedjan. Mm. Och som övertygar folk att samarbeta enligt deras premiss på hur värde ska skapas.
Men du ska betänka det att det var ju också mycket riktigt katolska kyrkan som framdrev förbudet mot tryckfrihet.
Absolut, självklart. Alltså,
jag menar, Gutenbergs tryckpress formellt sett liksom lanserades någon gång 1439. 70 år senare var den totalförbjuden i nästan hela Europa. Ja. Under pretexten att fake news sprids, samhällsvarlig information, allting som våra samhällen är under hot. De låter som Dagens Nyheter ungefär. Mm. Alltså. Men det var ju katolska kyrkan för att deras maktmonopol hotades av en ny framväxande klass som ägde informationsprivilegiet.
Exakt, för katolska kyrkan var ju meningsleverantörer. Mm. De vann ju en upphandling som godsherrarna startade. Mm. De startade en upphandling, vem kan leverera mening som rättfärdiga att vi får äga all mark? Mm. Och som får folk att samarbeta kring godsherrarnas premiss på näringslivsskapande, vilket är ett feodalt system som vi hade i Europa. Det är katolska kyrkan som levererar berättelsen som rättfärdigar allt det här. Så de blir ju meningsleverantörer i det systemet. Så självklart när det kommer en ny informationsteknologi som kan skapa ny mening, och det var ju det som var första, det Luther försökte göra. Han började ifrågasätta katolska kyrkans meningssystem.
Det är såklart, han spikade upp sina teser på domkyrkan.
Eller han behövde inte göra det, han kunde sprida det med tryckpress. Han behövde inte gå och spika någonstans.
Nej, men du vet du vad, alltså Luther, motsvarigheten, han spikade upp sina teser på domkyrkan. Ja. Det är ju samma sak som att ympa in låtar i någon annans album.
Ja, så,
alltså det är ju att hacka en etablerad maktinstitution för sitt eget budskap.
Fast jag menar att Luther uppfann Twitter. För vad Luther gör, det är att han inser att tryckpress det är ett massmedium som katolska kyrkan inte fattar. De vill bara trycka biblar med det. Ja. Han förstår att han kan ta sin radikala nya idé och gå runt den traditionella meningsleverantören. Mm. Och han gör några saker som är radikala. Han skriver många av sina texter på tyska istället för latin. Ja. För han tänker, jag ska ju prata direkt till folket.
Precis.
Varför ska jag skriva på ett flummigt språk som några skäggiga snubbar uppe i ton fattar? Och många av hans texter är korta.
Flummigt? Alltså, ja. Jag vet inte. Okej, men all right.
Och så här, många texter är korta. 10 minuter tar de att läsa. Så du kan sprida hans budskap över lunch eller middag istället för att spendera 5 år på ett kloster för att fatta vad han har att säga.
Ja, men vid den tiden, alltså 1500-talet, så var ju många predikningar. Mm. Det kunde vara tre timmar långa. Alltså det var inte lättsmält information.
Nej, men han fattar det nya mediet. Plus att det kostar mindre att producera en kort text. Mm. För att det behövs ett ark papper som du kan vika upp till en pamflett och snabbt sprida vidare till nästa person. Så det är ju, det är ju den tidens Twitter. Mm. Du kan gå runt rådande informationsdistributör och du kan sprida budskap som inte är kosher.
Okej, okay. Axa in i modern tid.
Nu axar vi in i modern tid. Så tryckpress, Luther lägger grunden för en ny power grab. Och power grabben är att handelsmännen behöver ett nytt meningssystem. Så de över tid, det här är ingen konspiration, några som sitter och dricker whisky och bestämmer det här. Över tid så kommer ett nytt, för deras meningssystem var mer effektivt. Du kunde producera mer värde, mer välstånd med marknader än ett feodalt system. Så över tid så kommer samhället adoptera en mening som rättfärdigar att handelsmännen kommer hamna högst upp på den här kedjan. Och få folk att samarbeta kring deras premiss. Alltså industriella fabriker. För det är ju det som utmynnade som slutresultatet av den här revolutionen. Mm. Över lång tid. Mm. Mm. Så vad som händer är att vi nedgraderar monoteismen. Det blir någon sorts så här symbolisk grej man har privat för sig själv. Mm. Och så uppfinner vi individualismen som en ny religion. Och det är den hatten vi tar på oss när vi går till jobbet och ska producera värde.
All right, och då tänker du, det här är upplysningstiden. Ja. Det här är liberalismen,
absolut.
Humanismen, John Locke, Adam Smith, är den kedjan då.
Ja, så det är inte ett konsortium som sitter och bestämmer det här. Mm. Det här är bara ett så här kaotiskt dynamiskt spel som utspelas över lång tid.
Men vad som ska man ge Hegel någonting så är det ju dialektala processer.
Alltså, visst är det så. Och vad som händer nu det är att lägerelden flyttar på sig igen. För att den rådande verkligheten, den blir radikalt annorlunda tack vare ny teknologi som drivs på av ny IT, tryckpressen. Så vi producerar värde och välstånd inte genom ett feodalt system utan genom industriell kapitalism. Mm. Då måste vi uppdatera innehållet i mjukvaran här i meningsmodulen. Att ha en gud som, den berättelsen håller inte längre. Den här monoteistiska guden. Så gud blir nedgraderad och det är individen som installeras som ny chef över den heliga komponenten. Så lägerelden som blev ett altare blir nu tvn och radion. Det är där vi nu samlas För att rymma till berättelser om hjältar och destillera moral och kunskap som får oss att fungera i det här samhället. Och shoppingcentret blir såklart den nya ritualen. För att slutdestinationen nu är inte himmelriket utan det är självförverkligandet. Mm. Det är självförverkligandet. Och om jag frågar dig, hur många självförverkligade människor har du träffat i ditt liv?
Alla. Alltså...
Jag skulle säga ingen, för att det går inte att bli självförverkligad och det är hela poängen.
Det där är ett brett begrepp. Jag skulle säga, med tanke på var vi befinner oss i Sverige, så är vi bara högst upp i Maslows behovstrappa hela tiden. Det går ingen nöd på någon någonstans.
Nej, fast ingen är ju nöjd ändå, right?
Nej, men det är en annan sak. Om du menar med självförverkligande att du ska vara någon slags buddhistisk, upplyst, perfekt...
Ja, men vi har olika bilder av vad självförverkligande är. Min poäng är att det går aldrig att uppnå den här slutdestinationen. Det finns ingen grotta. Ja. Det finns inget himmelrike. Det finns inget självförverkligande.
All right, fair enough. Jag förstår vad du är på väg.
För att om det går att uppnå det kommer ingen vilja ha det. Mm. Om jag hade åkt till himlen, kommit tillbaks och sagt och hade dokumentation på att jag har varit där. Mm. Och bara, nej, det var inte så bra som de säger.
Hur länge du gör en slags Seinfeld.
Ja, men det går inte. Himlen får inte ha 4,9 på hjälp. Den måste ha 5,0. Ja. Detsamma gäller självförverkligandet. Men, okej, fram till modern tid. Vad som händer nu det är att ny informationsteknologi gör entré. Mm. Vilket betyder att du kan plötsligt skapa värde på ett helt nytt sätt som går bortom de system som har upprättats från den industriella kapitalismen. Mm. Och det betyder att en ny grupp människor kommer sitta på rätt plats vid rätt tid, råka ha rätt intressen som fattar det här nya mediet bättre än andra. Och då kommer det vara de som kommer göra den här power grabben. Och problemet är att systemet individualism självförverkligande, vilket bara är ett lika stort påhitt som Gud menar jag, det systemet håller inte interneteran. Det blir bara folk som sitter och låtsas vara självförverkligade online. Mm. Och det går att hacka det här systemet. Det är därför det finns företag idag som... Det finns ett ryskt företag. De har ett privat jet. De äger ett privat jet. De har inga piloter anställda för det här jetet flyger inte. Utan de tar betalt för att du ska få hänga där inne i en kvart och ta selfies på dig själv. Och så kickar de ut dig och så får nästa person komma och ta selfies. Och jag menar, kolla på kids idag. De går in i butiker, tar på sig skitdjur och så här Gucci-jackor. Tar selfies och så hänger de tillbaka jackan och så går de och postar det här. Ja. Och så sitter vi och jagar likes utifrån en slutdestination som vi har hackat nu. Mm. Så det håller inte längre. Så om vi ska prata om vad som händer om 5 år. Mm. Det är att internet har blivit den nya lägerelden. Det är där vi nu samlas. Och det är där vi kommer rymma iväg till någon sorts berättelse. Som hjälper oss destillera kunskap. Och hur vi ska bete oss i samhället och så vidare. Problemet är att den här berättelsen finns inte just nu. Berättelsen finns inte. Och där tror jag vi kan börja lägga grunden för många av de problem vi kommer ha på kort sikt tror jag. På lång sikt är jag väldigt optimistisk i och med hur snabbt teknologisk utveckling går. Och hur mycket välstånd vi kan skapa. Men kortsiktigt tror jag vad som händer nu är att vi har en meningskris. Mm. Självförverkligandet är under scrutiny. Folk har börjat ifrågasätta det. För att man har insett att vänta, den här destinationen verkar inte finnas. Allting är bara fake. Alla de här självförverkligande människorna för under radio, tv och trycktiden. Då trodde vi att folk var självförverkligade på riktigt. Ja. Kändisarna och alla det här. Men nu ser vi att de har det lika miserabelt som oss.
Kan vi använda USA som en datamatris där? För bland västerländska nationer så är Amerika, tänker jag ibland på, som motsvarigheten till en tonåring. Det vill säga, det är den yngsta nationen. Men också mest passion och liksom... på samma sätt som ungdomar har liksom, så vi bubblar över av energi liksom. Men det är också en nation som, jag menar, de europeiska nationerna, de har varit med ett tag liksom, och är som medelålders gubbar, så att det blir inte så mycket, och vi gillar inte dem för vi låg i krig med varandra och allting är lite låst och så här bedagat. Medan amerikanerna var ju så nyss som på liksom 50- och 60-talet att de gjorde reklamfilmer som verkligen trodde att if you buy this refrigerator is going to, och din fru kommer bli så glad och liksom allting liksom är så här hysterisk konsumerism liksom. Vilket när man ser på det, även när jag tittar på det där som ung, så tycker jag att det här är hysteriskt, det är ju lite roligt liksom. Jag gillar dem på något sätt för att de är så sjuka i huvudet att den här hysteriska. Sen så kommer de liksom någon gång under 90-talet. Nu blir vi så här, grunge-kulturen kom här och säger, vi är lite bittra över det här konsumtion. Menar du att ni tog det på all, trodde ni på riktigt? Trodde ni på riktigt att du kunde köpa Hubba Bubba som verkligen skulle ge dig, det är ju bara märkligt, alltså det är ju nöjet.
Ja, men det är så här, vi människor har ett begär, och begäret går inte att mätta, det kommer inte gå. Så därför måste
Är du buddhist möjligen?
Nej, absolut inte. Det är inte. Jag är inte religiös, men jag är, eller jag är religiös, men jag kan inte säga vad religionen är. Mm. Men jag vet att vi,
nej, men den centrala liksom premissen, det som förenar alla olika grenar av buddhism, det är så att livstörsten är liksom orsaken till lidandet.
Jo, absolut. Men jag menar att buddhismen hamnar i samma fälla. Alltså att inte vilja ha någonting, det är också ett begär. Du begär inte havandet. Så du kommer aldrig
kunna. Det här ska vi göra ett långt samtal om vid ett annat tillfälle.
Det kan vi göra. Så, men när du ska, det går inte att få slutdestinationen. Mm. Så om vi ska prata om vad som händer om 5 år. Mm. Det är att vi har en ny lägereld. Vi har ny rådande omständigheter för värdeskapande. Mm. Och det finns en ny grupp människor som förstår internet bättre än andra. Och de har påbörjat en power grab, och det är dagens internetgiganter, Facebook, Google och så vidare. Mm. Och därmed så kommer inte den här gamla meningen, individualismen, hålla i det här nya paradigmet. Och jag tror det är meningskrisen som, mycket av det vi ser idag är symptom på en meningskris.
Spår du alltså en ny kollektivism?
Nej, det gör jag inte. Det behöver inte vara kollektivt. I Sverige har vi gjort en kollektivistisk tolkning av självförverkligandet. Ja. Liksom vi har sagt så här, det finns något där uppe som ser allt du gör och straffar dig om du inte sköter dig. Nej, det är inte Gud, det är ju staten i Sverige. Ja. Men om du sköter dig och klockar in klockan 8, klockar ut klockan 5 och betalar skatt, så finns det en gigantisk belöning. Det är inte himlen, det är Volvo, Villa, Vovo och pension, så du kan dö i lugn och ro. Mm. Så vi har haft en väldigt kollektivistisk tolkning av individualismen. Vilket ironiskt nog har gjort oss till de mest individualistiska människorna på planeten i princip.
Du vet, när jag gick i gymnasiet på 90-talet så gjorde de reklam för att man skulle jobba i the automotive industry. Och en av de här pitcharken vi fick ingick en försäkring som heter Autoliv. Ja. Det handlar om livförsäkring för folk som jobbade med bilar. Men jag minns, jag bara satt och kollade på de här. Wow, Autoliv. Ska jag signa upp på Autoliv? Alltså, varumärket, det var så hemskt. Alltså, jag tillhör ju den generationen av svenskar som växte upp, om jag nu ska parafrasera Göran Persson, fast tvärtom. Mm. Jag har sett betongsossa Sverige. Jag växte upp i det. Jag hatade. Den där kollektivistiska, betvingande idén om att här ska vi slussa in och vi ska vara tillsammans blir extremt otäck när man inte kan välja att inte vara med. Så att det är en del av anledningen till att jag är libertarian, det är att jag är präglad individualist för att jag lider när jag drabbas av andra människors dåliga beslut.
Mm. Ja, men jag förstår det. Ja. Och det är där min libertarianism-ish, som jag kallar det för idag, började. Sen är jag lite mer, jag har blivit pragmatisk med åldern. Jag älskar libertarianism. Ja. Men jag vet att det aldrig kommer funka. För att vi är biologiskt riggade för att fucka upp ett sånt system. Men jag använder det som en så här guiding light och principle. För jag tänker att det bästa samhället vore ett samhälle där alla människor har det så bra och är så välrustade. Att de inte behöver ett system som ska ta hand om dem. Mm. Och det är libertarianism för mig. Sen finns det ju grader av det. Där så här, ja, men vi poolar ihop våra pengar för att ha gemensamt vägnät åtminstone och så vidare. Men jag tror inte på nattväktarstat och den libertarianska drömmen. Det är bara fantasier. Har du minsta lilla aning om hur vi människor funkar, så kan du inget annat än att förkasta den slutdestinationen.
Men det är ett bra litmus-test på vad det är. För att det är en ganska habil vision. Och om jag ska slå ett slag för den liberala tanken, då vill jag säga att liksom, hur produktivitetsutvecklingen i västvärlden har sett ut, det har nästan uteslutande stått i paritet till att man har gjort liberala ägandefrihetsreformer. Mm. Alltså i samma stund som du började avskaffa det feodala systemet, vilket egentligen är helt så här kontraintuitivt om du är makthavare, att säga att nej, men vet du vad? Den här befolkningen blir så jäkla mycket mer, de blir 4 gånger så produktiva per jordbruk om de får förvalta marken själva. Mm. För då har de ett vested interest. Så att all den här produktivitetsökningen, jag menar, open source, crowdsourcing, alla de här storheterna som uppstår i och med digitaliseringen, det accelererar vår produktivitet. Alltså sure. Välståndsökningen kommer att du ger mer kapacitet och navigationsutrymme till en individ.
Så absolut.
Och det kan vara din lyckas med, liksom, go for it. Eller för att parafrasera.
Jättebra ord du har, navigationsutrymme. Mm. Och det är det jag vill skapa. Jag vill att, jag är väldigt stark försvarare av den fria marknaden. Mm. Sen erkänner jag, eller jag är personligt övertygad om att det finns vissa aspekter där den privata marknaden inte kommer vara bäst lämpad för att lösa ett visst problem. Det finns undantag. Så jag är inte fundamentalist kring libertarianismen. Och jag vet att den har väldigt många brister. Men det är en guiding light och en principle.
Vi ska fortsätta det här samtalet. Men jag vill passa på att skicka ut bara det här till folk. Ni kan alltså ställa frågor via chatten. Nu vet jag, vi maler på här. Men jag tänker, är det tid att lyfta in en fråga till Ashkan redan nu?
Hur länge har vi kört?
Ingen aning, det är bara superhärligt.
Vi kommer nog inte höra mig så väl, vi har inte mickat, men...
Jag upprepar frågan här om du bara säger den.
Ja. Jag har några som undrar hur Ashkan ser på sociala mediers roll i framtidens samhälle. Exempelvis när det gäller en befolkning som idag är mer stressad och deprimerad än tidigare.
Okej, okay. Så den här frågan gäller sociala medier. Hur ser du på deras roll i ett samhälle där människor kanske är mer stressade och deprimerade?
Så länge vi lever under ett självförverkligande paradigm där individen får vara Gud, så tror jag att sociala medier kommer bara leda till någon sorts här, självförverkligande FOMO. Där folk sitter och liksom försöker ge uttryck över hur självförverkligande de är. Och det kommer skapa stress hos andra. Så när vi likar så hatar vi egentligen och blir bara avis. Och så ska vi försöka överträffa andras självförverkligande. Det är mycket av det jag ser på Insta och Facebook och såna här plattformar idag. Så jag tror att det kommer eskalera åt det hållet på sikt. Men det beror på hur du använder det. Mm. Liksom, har du en väldigt kurerad feed och så kurerar bort det här, så får du en helt annan upplevelse på Facebook. Så jag har svårt att så här, göra uttalanden om sociala medier för att det är så stort begrepp. Det beror på vad du gör på mediet.
Okej, okay, låt mig göra det här lite snävare. Mm. Vi börjar i femårsperspektivet nu. Om vi tittar på konkreta liksom, mjuk- och hårdvaror. Mm. Om 5 år, finns mobiltelefonen kvar?
Ja, det tror jag. Mm. Absolut.
Har röststyrning tagit över majoriteten av det nu skärmbaserade interaktionsmomentet?
Jag tror inte det. Jag är skeptisk till röststyrning. För att en sak som är nice med att kunna titta på skärmen och peka, det är att din omgivning vet inte vad du gör på den här skärmen. Mm. Så liksom, tänk om alla satt på bussen och pratade med sina prylar. Det är lite absurt. Mm. Så jag tror att så fort du testar och bara röststyra saker, så inser du hur begränsande det är. Jag är skeptisk till röststyrning. Jag tror på långsiktiga alternativ där vi har chip i skallen och kan kommunicera direkt med tankarna.
Ja, rullar vi upp på 10-årsnivå nu?
Det vet jag inte, men en satsning som jag tror kommer i alla fall kunna göra någon sorts utveckling i det här området, om de lyckas vet jag inte, det är Elon Musks Neuralink. Mm. Med tanken om att ha implantat i hjärnan som först ämnar att bota sjukdomar som Parkinson och Alzheimer, men på sikt leda till att du ska kunna liksom uppgradera din neurologi.
Ja, så de har ju en consumer product dessutom som man kan koppla till en iPhone.
Inte Neuralink?
Det är en produkt som heter Neuralink.
Okej. Okay.
Som gör att du kan läsa av typ vissa EKG-rytmer etc.
Ja, men det finns många sådana varianter. Jag visste inte att Neuralink har lanserat en sån.
Jag ska dubbelkolla det efter. Jag korrigerar det här i kommentarsfältet.
Men visst, hjärnskannings...
Ja, precis. Den läser av. Och sen så kan du använda det då för att modellera olika beteenden i mjukvara.
Ja.
Vilket gör att du kan träna människor till att göra saker med sitt medvetande för att styra en mjukvara. Och min fråga till dig är egentligen, på en 10-årscykel, finns det nya interaktionsformer med, som har blivit slagkraftiga?
Kanske AR, där du liksom har ett digitalt lager framför dig samtidigt som du ser din fysiska omgivning. Förutsatt att interaktionsinterfacet blir tillräckligt bra.
Mm. Tänker du så här, James Brown solglasögon?
Det är det. De måste se inte allt för sjuka ut. Och de måste vara lätta att ta med sig. Och du ska kunna interagera med det. Sen så här, väva med fingrarna i luften är väl den version vi har nu. Ja.
Den är sådär. Ja. Så Googles senaste satsning, de började ju kallas för glass holes.
Exakt, precis.
Alltså, det blev ingen
bra. Sen de här varianterna du nämnde, Evo tror jag en av dem heter, där du har en grej runt huvudet som läser hjärnsignaler. Bandbredden är för dålig, för den måste läsa utifrån skallen och all hud som är i vägen. Så det bästa är ju att ha någonting direkt inne i skallen. Problemet är att det blir väldigt krångligt när man ska börja öppna biologiska system och trycka in saker där som inte ska vara där. Så jag tror inte det kommer vara någon 10-årsperiod.
Nämn 2 stycken teknologier som du tror kommer att förändra hur vår civilisation ser ut inom vår livstid?
Men den är redan här, och det är internet. Jag tror att internet kommer ha större påverkan än all annan teknologi på lång sikt framöver på hur vår civilisation ser ut. Sen kommer mycket av nuvarande teknologier förbättras. Till exempel forskning inom batterier. Det är liksom exponentiell takt. De blir bättre och bättre. Solkraft, massa sådana här exempel. Där vi kommer ändra utformningen på hur vi transporterar oss. Hur vi fångar in energi från omgivningen.
Du vet vad de är. Alltså, jag jobbar ju en del mot vapenindustrin. Alltså, utvecklar vi nya batterier så är den största förändringen railgun. Så helt enkelt att du kommer att kunna ha helt nya vapentyper.
Ja, jag har inte tänkt på det. Men jag ser kopplingen.
Kommer att revolutionera hur krig förs. Alltså, så att mycket kommer att göras med batterier och internet. Mm. Det är dina spaningar.
Nej, men när det gäller civilisation så tror jag internet kommer att ha störst inverkan. För att internet dödar den blueprint vi har haft sedan vi uppfann civilisation. Och den blueprinten, det är att det finns en liten grupp i samhället som har kontroll över informationsdistributionsmekanismen. Återigen, ingen konspiration att det är några onda människor som sitter och kontrollerar det. Det bara råkar bli så av massa olika konsekvenser över tid. Men det har varit en liten grupp människor som har haft kontroll över informationsdistributionsmekanismerna. Liksom trycka böcker, tryckpressar, tv, radio etc. Nu när alla kan potentiellt producera och distribuera mening. Det är det som kommer nog lägga grunden för hur civilisationen kommer gå framåt. Det blir svårare och svårare att ha en stor berättelse som alla är överens kring.
Bedömer du att det finns en risk att de etablerade maktinstitutionerna som kontrollerar de traditionella mediekanalerna kommer att försöka sabotera eller försinka den demokratiserande digitaliseringen?
Jag skulle inte säga att digitalisering är demokratiserande, för det kommer fortfarande vara vissa människor som är födda på rätt plats, rätt tid, råkar ha rätt intressen, som kommer gynna dem mer än andra.
Ja, fast demokrati betyder ju inte att det är exakt lika för alla.
Okej, fair enough. Potentialen blir demokratiserad. Ja. Right. Okej, fair enough. Du har helt rätt. Ja, jag tror att de som hade informationsdistributionsmakt kommer av ren självbevarelsedrift försöka hindra en power grab. Inte för att de är onda eller för att det är ett rum med konspiratörer som dricker whisky, utan det är så vi människor funkar.
Jag tror ju nästan inte att någon person är ond överhuvudtaget.
Hela
idén är bisarr. Det kanske förekommer. I don't know, men det är ett annat samtal. Folk agerar. Abraham Lincoln sa så här en gång: folk agerar bara på det sätt som vi också hade gjort under snarlika omständigheter. Alltså det ligger väldigt mycket i det. Däremot så måste man ju också se det ur perspektivet att när vi tittar tillbaks på 1400-1500-talet så kan vi konstatera att katolska kyrkans motstånd mot tryckpressen försenade en mycket positiv kraft med 200 år. För det var inte förrän 1766 som vi fick, och Sverige var först ut med en tryckfrihetsförordning. Så att de etablerade maktinstitutionerna kan försinka saker som egentligen är bra.
Jag håller med. Absolut. De kommer försena det och de kommer försöka sätta hinder. Det kan ha en positiv effekt, för att när saker och ting går lite för snabbt så kanske vi missar vissa av bristerna i det. Så jag skulle inte säga att det är nödvändigtvis 100% negativt. Men absolut. Ja, självklart.
Är du framtidsoptimist?
Det är jag. På lång sikt är jag väldigt optimistisk. Kortsiktigt tror jag att det kommer vara krångligt att ta sig igenom den här meningskrisen.
Det kommer vara rörigt, ja.
Det kommer vara väldigt rörigt, tror jag. Men på lång sikt...
Tror du på singulariteten?
Inte så som teknoprofeten Ray Kurzweil lägger upp det. Det är så här väldigt kortfattat. En sanning, eller en just nu rådande sanning. Ja,
du har kameran där, du kan ju förklara för folk kortfattat vad singulariteten är.
Så datorkraft utvecklas exponentiellt. Det blir liksom kraftfullare och kraftfullare hela tiden. Och Kurzweil har gjort lite prediktioner på det här, för om man tar så här, senaste datan 100 åren på datorkraftsutveckling.
Och det ska vi säga att Kurzweil är ett polymath-geni. Han har gjort en massa uppfinningar. OCR-maskinen, Korg-synten.
Absolut. Kurzweil-synten. Men ja, fair enough. Så absolut, det är en väldigt smart person som just nu har någon sorts chefposition på Google. Ja. Men han förutspår att runt år 2020 kommer vi ha tillräckligt mycket datorkapacitet för att simulera intelligensen motsvarandes en råtthjärna. Och runt år 2025 tror jag det är, så kommer vi ha tillräckligt mycket kapacitet för att simulera intelligensen hos en människohjärna. Och år runt 2040 kommer vi ha tillräckligt mycket kapacitet för att simulera alla mänskliga hjärnor som finns på planeten på en och samma gång. Och den här punkten kallar han för singulariteten. Då kommer datorer vara så smarta att de kommer utveckla sig själva. De behöver inte oss människor för sin utveckling.
Han säger ju även att en sekund efter att vi kan simulera alla människors hjärnor som finns på planeten, så kommer vi också att kunna simulera alla hjärnor som någonsin har existerat på den här planeten. Alltså det, poängen där är det är en sekund senare.
Ja, och det är det som är så här, historien tar slut då. För att det är inte vi som skriver historia längre, det är datorerna. Och jag tycker det är fullständigt absurt framtidsscenario.
De kallar det ju the rapture of the nerds.
Ja, men alltså så här... Det som gör oss människor till människor, det är att vi är irrationella. Vi har ett begär. Liksom, jag vill ha den där MacBook Pro som står där borta. Jag kan inte äta den. Jag kan inte ligga med den för att producera mer MacBooks.
Med god vilja.
Men någonstans i, det här, någonstans i den här skallen så har jag blivit programmerad till att med god vilja så vill jag verkligen ha den här MacBooken. Ja. Det är begär. Och det är begär som driver oss till att skapa allt vi skapar. Konst, all konst vi skapar, all teknologi vi skapar.
Ja, men det här är Nietzsche. Det här är bara Nietzsche.
Ja, nej, men datorer kan inte ha begär. För datorer är byggda väldigt rationellt utifrån matematiska principer. Så även om du programmerar den till att ha ett begär kommer den till slut säga att det här är fullständigt korkat. Den programmerar bort begäret. Visst, jag tror inte att... Jag tror att datorer skulle kunna få självmedvetanden. Men det kommer vara så alien från oss. Att bara idén om att de ska ta över mänskligheten, det är helt absurd. Sen visst, du kan ha vapensystem som är bepansrade med AI och sådana här teknologier som kan bli jävligt farliga. Men någon säger Terminator-framtid, det är bara... Sorry, jag köper inte det.
Nej, men fair enough.
Det är en nyckeln. Där tror jag.
Jag är väl på samma sida som du i den frågan. Jag ser inte det som någon överhängande sannolikhet att den typen av religiös massuppsvepning av mänskligheten i en plötsligt liksom slags cybernetisk extatisk nirvana situation är speciellt överhängande. Däremot så tror jag att det kommer nog finnas ganska goda förutsättningar under min ålderdom med cybernetisk augmentering. Att jag ser väl goda förutsättningar för att jag kan vara ganska uppkopplad biologiskt helt enkelt när mina organ börjar kollapsa eller någonting sånt där, att man kopplar upp medvetandet och
det tror jag med.
Kan finnas kvar ganska mycket längre, så jag hoppas ju definitivt att liksom, mitt medvetande ska kunna leva i 250 år liksom. Så får vi se var vi landar någonstans. Nu börjar vi flagga lite grann här. Jag har två stora puckar kvar som vi måste hugga ikväll, och innan jag går in på den viktigare av dem så tänker jag, vi tar en tittarfråga till, så att vi måste vara klara tre och så vi fyller vår kvot.
Ja, håller Örsken med Alexander Bard i beskrivningen av framtidens internetsamhälle med nätokrater och konsumtionärer?
Ska vi upprepa den där en gång till? Håller du med Alexander Bard om uppdelningen i konsumerat och vad var det andra?
Konsumtariat och just netokrati.
Netokrati, ja, precis.
Yes. Ja, det gör jag. Och så här, vill man förstå internetsamhälle och internets påverkan på samhället, man måste börja med Bard Söderqvist, Netokraterna, som skrevs för 19 år sedan tror jag.
Ja, runt 2000.
Runt 2000. Ja. Och det är ett mästerverk i det att de tog egentligen, de tänkte om Marx hade levt idag, hur hade han gjort en klassanalys med vetskap om internet och hur internet funkar. Så ja, jag håller med om den analysen.
Ja, men ett koncist svar. Då hoppar jag på nästa grej. För att jag råkar ju veta att du håller på att jobba på en bok. Som du så här outade lite grann i någon så här TEDx-föreläsning för en tid sedan. Som du då kallade The Termite Man.
Just det.
Och sen dess har den bytt arbetsnamn.
Den har bytt arbetsnamn till Homo Civilis. Och det finns inget som säger att den inte kan byta namn igen. Och förlaget sa till mig, de sa, ta inget arbetsnamn ut i the public för du kommer ändra det så många gånger. Jag lyssnade inte på dem.
Och nu sitter vi här och listar.
Och nu sitter vi här, ja. Grejen är att jag började med en hypotes för ungefär lite över ett år sedan. Och under all researcharbete och skrivjobb jag gjort hittills så har den fakta jag kommit över ändrat den här hypotesen så pass många gånger. Och jag har landat på en helt annan plats än där jag började.
Så jag känner igen det där.
Ja, alltså jag är väldigt splittrad som person just nu. Väldigt splittrad. För väldigt många grejer jag tog för givet är helt så här krossade. Och det är just det arbetet som ledde mig till den här meningskrisen som jag pratade om. För boken skulle ju börja som så här, hur internet kommer lösa massa problem som vi har. Tekniska lösningar som kommer komma tack vare internet. Vilket det kommer göra. Men det finns vissa aspekter av det vi måste ta hänsyn till. För att den här optimistiska framtiden ska komma lite snabbare. Som vi pratade, att det finns gamla institutioner som vill förlänga det här. Eller förlänga sin pågående paradigm. Jag tror att vi måste acceptera de uppförsbackar som också skapas. Och meningskrisen är en av dem. Så boken kommer handla en hel del om det.
När kommer den?
Just nu är planen att den ska komma i samband med nästa bokmässa, gissar jag. Så jag hoppas det här var sista stora pivot jag behövde göra.
Ja, det hoppas jag vi där samtidigt. För att min och Malcolm Shunos bok ska ju också släppas i den.
Skriver ni bok tillsammans?
Ja, vi skriver en bok från marxistiskt kapitalistiskt håll. Som en dialektal samhällsanalys.
Snyggt. Den ser jag fram emot.
Och jag ser supermycket fram emot din bok. Oavsett vad det nu kommer att heta. Innan vi börjar runda av det här så bollar vi in en fråga till Ashkan till. Vad händer med kärnfamiljen i framtiden?
Den är svår. Så här, kärnfamiljen är inget jättenaturligt tillstånd. Det är ett resultat av diverse olika omständigheter. Det finns, så som jag har förstått, det finns inget konsensus exakt när det uppstod, vart det uppstod.
Mina socialistiska vänner säger att det är den minsta självgenererande konsumtionsenheten och det är det kapitalistiska systemet som har slagit sönder alla större gemenskaper.
Det finns argument för det. Sen finns det vissa argument för att det skapades under 1300-talet. Jag kommer inte ihåg hur de argumenten var. Men så här, det är ingen naturlag. Kärnfamiljen är ingen naturlag. Så jag skulle inte säga att den av någon sorts helig garanti för alltid kommer finnas. Men jag tror av internets natur. Om vi ska göra en så här framtidsspaning, får jag låna för någon minut Ashkan, bara så här.
Kameran är din där, du talar till nationen nu.
Så här, om vi ska göra en framtidsspaning och om vi tar hänsyn till internets natur och om vi accepterar, ni behöver inte hålla med, men om vi accepterar att internet är vår nya psykoteknologiska miljö, det är där vi kommer skapa identitet, det är där vi kommer få omvärldsförståelse, det är där vi kommer hitta vem vi är och vart vi är i alla nya hierarkier som kommer skapas, så tror jag en sak med internet är att vi kommer ha extrem pluralism. Så det kommer inte, jag tror inte det kommer vara en enda mening som alla är överens om. Jag tror det kommer vara massa olika digitala stammar som jag kallar det för. Som består av massa olika människor som samlas kring olika syften. De möts online och så bygger de på saker som har betydelse för dem. Vissa saker kommer vara konstruktiva, vissa saker kommer vara destruktiva. Men jag tror på extremt mycket pluralism. För det är det som internet bäddar för. Och det gäller även för hur vi reproducerar våra gener och hur vi väljer att leva. Jag tror det kommer finnas människor som trivs med kärnfamiljen. Jag tror det kommer finnas människor som kommer hitta helt nya sätt att leva tillsammans med. Men jag tror en viktig sak att ta med sig in i framtiden är att inte hetsa med att alla ska vara likadana. För att det funkar inte i en värld som präglas av internet.
Ett brandtal för tolerans och mångfald.
Absolut.
Vilket fint sätt att avrunda ett samtal, ett spekulativt samtal om vart vår civilisation är på väg med en turbulent väg av utmaningar med vad vi delar, en ytterst optimistisk tangent. Skulle man kunna säga så?
Absolut, 100%.
Kära vänner, vår tid närmar sig sitt slut. Jag säger Ashkans bok Finns inte än, men den kommer förhoppningsvis finnas ute i höst. Då tycker jag att ni ska ta och kolla upp den. Nästa vecka blir det kanske en sändning med bara mig, för det är en sån här mellanvecka. Skriv i så fall i chatten om ni vill ha det. Jag funderar på att köra en Ask Me Anything-session utan gäst. Så får vi se om det blir någonting av det, om det finns tid för det. Men veckan efter det så kommer jag tillbaka med en jädrans stänkare till gäst. Så att jag hoppas att ni tittar då. Tack ska ni ha för att ni har tittat ikväll. Men framför allt, ett stort och ödmjukt tack för ett stimulerande samtal till dig, Ashkan Fardos.
Tack tillsammans, Henrik. Tack för att jag fick vara med. Skål.
Det var så kul. Tack för ikväll och tack till er där hemma.